Det här är en podd från Svenska Yle.
Den här veckan, i helgen närmare bestämt, så blev det klart att Israel får en ny regering utan Benjamin Netanyahu, mannen som har lett landet i över ett decennium och är minst sagt en polariserande figur både på hemmaplan och internationellt. Jag har med mig Bitte Hammargren, journalist och Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet i Sverige. Ja, jag måste ju börja med att fråga så att vi får det här på kartan. Vem är Benjamin Netanyahu?
Han är ett politiskt fenomen. Han är den premiärminister som har suttit längst i Israel, totalt 15 år. Han är en högerpopulist. Han kunde förmågan att domptera medier långt innan Trump klev in på scenen och gjorde samma sak. Och han står också väldigt nära trumpism, kan vi säga. Han har drivit Israel i högerriktning, bort från det gamla arbetarpartiets socioekonomiska ideal och bort från fredsrörelsens linje som har gått ut på att Israel för sitt eget bästa, för att bevara landet som en demokrati, måste lämna ockuperat område och öppna för en tvåstatslösning med Palestina. Han har vänt på narrativet och han har vänt på politiken. Och man kan säga att hans linje vann en brakseger förra året när fyra arabstater med Förenade Arabemiraten i spetsen normaliserade sina relationer med Israel utan att den palestinska frågan kom en millimeter närmare en lösning. Men nu har det senaste kriget mellan Israel och Hamas och hela hettan kring Jerusalemfrågan visat att det där bara var en delseger. Men det är ändå Netanyahu som gör avtryck i fortsättning i israelisk politik.
Du lyssnar alltså på Nyhetspodden med mig, Thomas Selén, och som ni hörde här, Bitte Hammargren. Och vi ska diskutera just Benjamin Netanyahu och vad han har gjort och inte gjort för Israel under sina många, många år vid makten här.
För att förstå honom också tänkte jag bara säga att det är viktigt att se varifrån han kom. Hans far var medlem av den revisionistiska, högernationalistiska rörelse som verkade för stora Israel. Hans far dog 102 år gammal och satt enorm prägel på Netanyahu. Och han själv har varit elitsoldat. Hans bror dog i en räd mot flygkapare i Entebbe. Och han rör sig som fisken i vattnet i USA. Han har ett jättestort kontaktnät i kongressen, utbildad vid MIT, bott där som ung, har varit Israels FN-ambassadör och gick igenom de amerikanska tv-rutorna redan på 80-talet när han var ung FN-ambassadör.
Jag har förstått att det är i princip när man pratar utrikespolitik i USA så är, och nämner Netanyahu, så vet folk oftast exakt vem det är frågan om, men i övrigt kan det vara lite luddigt. Om man lite skulle försöka fokusera så där, hur har han alltså då liksom påverkat Israels politik och riktning? Du nämnde att han har tagit den höger ut och du nämnde också att han är lite av en sån här liksom en trumpistisk sorts ledare, men han har ju varit med så väldigt länge. Vilka är liksom hans stora framgångar och motgångar under hans karriär?
Jag skulle gå tillbaka till tidigt 90-tal när Osloavtalet undertecknades mellan Arafat och Yitzhak Rabin, Israels dåvarande premiärminister från Arbetarpartiet. Då var Netanyahu oppositionsledare och han pläderade väldigt hårt mot detta som ett sorts förräderi. Och man ser på en prisbelönt israelisk dokumentär om den här tiden, om mordet på Rabin, han mördades ju 95, chockartat för Israel, så ser man hur Netanyahu agiterade mot Rabin. Och Rabins änka anklagade Netanyahu för att ha skapat den miljö som mördaren, en judisk extremist, verkade i. Och det som hände då var att man faktiskt tog död på själva energin i fredsprocessen. Så där började liksom Netanyahus grundskott mot tanken på att det verkligen ska bli en tvåstatslösning. Och hans narrativ bygger på att det inte finns en partner för fred. Och under hans tid så har ju då bosättningar vuxit ut enormt mycket. Bosättningar som är så sammanflätade med Israel att det inte går att skilja. Det går inte att se vad den gröna linjen en gång gick. Och sen så har han ju då sina nära band till USA:s kongress. Men just med republikanerna, och det där har ju stört demokraterna i den amerikanska kongressen oerhört. Och Biden-administrationen som ju visade sin kyla mot Netanyahu. Så Biden ringde ju inte Netanyahu före kriget bröt ut mellan Hamas och Israel.
Men jag menar, man sitter ju inte vid makten så här länge utan att ha gjort någonting så att säga, som många i alla fall måste tycka är bra för Israel. Hur är bilden av honom där hemma?
Ja, alltså, han har ju avfört då mycket den palestinska frågan från aktuell dagspolitik, vilket ju många israeler tycker har varit skönt. Han har också ändrat den ekonomiska politiken. Under hans tid så har ju Israel förvandlats till en sjudande high-tech-miljö. Men det har också växt ett land med växande sociala klyftor. Och jag minns hur det var 2011, mitt under den arabiska våren. Då utbröt en stor social protest i Israel på en stor boulevard i Tel Aviv. Det började med ett tältläger av en ung 25-årig tjej som var förbannad på att hon inte hade råd att skaffa sig en bostad. Och det där bara liksom växte och växte och växte till ett stort tältläger, till en lång protest. Och det där var ju aktivister som samlade liksom skuggsidan av det israeliska samhället. Men den skuggsidan bestod också av unga människor som gjort värnplikten, som var utbildade men som ändå inte hade råd att skaffa sig en vettig bostad. Och de anklagade ju Netanyahu. Men jag tänkte, alltså, han är ju fenomenal i sin retorik. Den är ju stenhård. Så att nu när den nya regeringen svors in så lät han ju också som ett eko av Trump när han sa att vi bevittnar just nu det största valfusket i detta lands historia. Den typen av retorik så eldar han ju på sina anhängare. Och för dem är han kung Bibi, som han kallas.
Det är ju spännande just att han har gått från en sån här liksom högerorienterad politiker hela tiden, det har han ju varit, men att han har just anammat mycket av den här auktoritära stilen som de här ledarna som han umgås med. Och han har då därmed också genererat en hel del liksom fiender, och han har då genererat juridiska problem framförallt, som en del menar är det som är anledningen att han har försökt klamra sig fast vid den här makten. Vad händer med de här anklagelserna om korruption och sånt som hänger över honom och har hängt över honom en längre tid? Vad händer nu när han inte är vid makten längre?
Det blir väldigt intressant att se, för att rättvisans kvarnar har malt väldigt långsamt under pandemin. Och det kommer sannolikt bli en utdragen process till 3 olika korruptionsmål. Och Netanyahu kallar ju det för en häxjakt. Men om man ser till liksom bakåt i Israels historia så ser vi hur en tidigare premiärminister Ehud Olmert faktiskt dömdes för korruptionsbrott till fängelse och fick avtjäna 2/3 av tiden. Så att ingenting är avgjort i den här frågan. Men under tiden kommer ju Bibi eller Netanyahu göra allt för att fälla denna nya bräckliga koalition som bara har ett mandats övervikt i knässet. Men det är alltså just de här korruptionsmålen gör ju att hans motståndare kallar honom för a crime minister, inte a prime minister. Och det finns många spektakulära inslag i detta med gåvor i form av rosa champagne och juveler och kubanska cigarrer. Och så finns det mycket större och ännu djupare korruptionsanklagelser.
Ja, och mycket av de där korruptionerna har ju delvis att göra med också det här att han ville måla upp en bild av sig själv och därför inriktade sig på medierna med mycket av de här liksom mutorna, har jag förstått.
Mm. Alltså, en av korruptionsanklagelserna gäller ju att han har gjort en uppgörelse med ägaren av Israels största dagstidning, Yediot Aharonot. Och att han skulle ha fått förmånlig publicitet i utbytet mot att han försökte hålla upplagor för andra medier nere. Så att det är väldigt allvarliga anklagelser emot honom. Och det är ju ett skäl till att han har alienerat en del eller många av sina tidigare nära medarbetare, de som har lämnat hans Likud-koalition för att tillsammans har bildat det nya anti-Bibi-lägret. Mm. Och där finner vi ju då flera profilerade högerpolitiker som den nya premiärministern.
Men du nämnde just att den här nya koalitionsregeringen då, som nu tar över efter Netanyahu, sitter på en ganska skranglig stol med en väldigt liten majoritet. Vad är det för någon slags politik man kan vänta sig av det här gänget och jämfört med det som har förts av Netanyahu?
Jag tror det blir väldigt svårt att se. Det gäller att de har pengar för att hålla alla sina olika disparata väljare nöjda. Det är 8 partier. Och premiärministern då, han har inte enligt uppgörelsen mandat att avskeda ministrar från något annat parti än sitt eget. Så att här har han då andra partiledare som är ganska autonoma inom respektive område. Och sen har han ju intressant nog också då en arabisk partiledare i sin koalition, men denna har valt att inte ingå i regeringen som minister. Men den här Mansour Abbas måste ju hålla sina arabiska väljare nöjda. Han måste visa dem att det var lönt att rösta på honom. Så det betyder pengar till eftersatta arabiska samhällen i Israel, inklusive beduinbyar som inte är erkända. Jag tror det är väldigt viktigt att visa att man kan hålla samman Israel nu, där faktiskt en femtedel är araber. Sen är det intressant att se att det är ett rekordstort antal kvinnor i den här regeringen. Det har vi inte sett mycket av i israelisk politik tidigare. Några av dem är starkt högerprofilerade, som inrikesministern Ayelet Shaked, som har varit minister under Netanyahu också. Andra frågor för regeringen, det är ju, ska man tvinga judar på yeshiverna, de som slipper att göra värnplikt, att faktiskt tvingas till detta? Och ska man avveckla utposter, det vill säga de här nya plötsligt uppväxta bosättningarna, kommer man att orka montera ner dem? För det kostar på i israelisk politik att gå emot den starka bosättarhöger som faktiskt Bennett själv är en del av. Man säger då i israeliska medier att flaggmarschen är, som en skribent säger det, en landmina som Netanyahu har lagt ut mot Bennets nya regering. För den kommer att återkomma också.
Om vi nu ska gå in då på ledarskapet här, framförallt den som blir den så att säga nya Netanyahu, den här Naftali Bennett. Hur är han som person? Blir han en Netanyahu 2.0? Han är ju också högerut och många har fruktat att det kanske blir ännu mer högerorienterad politik med honom vid rodret.
Ja, osvuret är bäst, men han är ju ortodox jude. Han bär kippa, han är bosättarvän, han är emot en tvåstatslösning. Han har faktiskt stått till höger om Netanyahu i den frågan. Men han blir ju nu häcklad då av Likud och Netanyahu för att vara förrädare och en falsk höger för att stå för en vänster. Vilket är ju lite absurt om man ser på sammansättningen av den nya koalitionen, där ju merparten, tyngdpunkten, ligger på höger mitten och vänsterledamöterna och det är få.
Nu har du i princip här under samtalets gång svarat på den här frågan om Israel-Palestina-konflikten. Men är det någonting utöver det som vi redan har sagt som du tror kan vara relevant i hur den här Israel- och Palestina-politiken nu utvecklas under den tiden nu Netanyahu inte är vid makten?
Ja, jag tycker att EU måste vässa sin profil. Palestinierna måste få hålla val, för att de har inte haft några val sedan 2006. Och Mahmoud Abbas, som ju då EU omfamnar på den palestinska myndigheten i Ramallah, han ställde ju in de planerade valen med oerhört kort varsel och skyllde på Israel. Men det för att man ska kunna komma framåt så är det viktigt att palestinierna får välja en ny ledning, så att det finns en ny ledning med mandat att förhandla. Och sen är det ju också avgörande att Biden-administrationen, de kommer inte kasta sig in i en ny fredsprocess som är dömd att misslyckas innan det finns förutsättningar för den. Men de måste ju nu med kraft visa att Israel inte får skapa fler hinder på vägen för att möjliggöra en tvåstatslösning.
Sist ut då, en nation som man inte kan undgå att tala om man pratar om Israel är naturligtvis Iran, som är någon slags nemesis till Israel. Hur ser Irans ledning på det här maktskiftet i Israel?
Jag tror att de i stort sett tänker att det är samma politik som kommer fortsätta oavsett regeringsmakt. För det handlar också om det israeliska säkerhetsetablissemangets agerande. Och Iran anklagar ju Israel för att ligga bakom mord på iranska kärnfysiker och för sabotage av kärntekniska anläggningar som i Natanz. Och som vi känner från Israel så finns det ett intresse från den israeliska sidan att hålla Irans kärntekniska kapacitet nere. Men då kommer vi tillbaka till USA-politiken, för att Netanyahus linje var ju den som Trump anammade, det vill säga att det skulle vara bättre att dra sig ur kärnenergiavtalet. Men det ledde ju bara till att Iran ökade sin anrikningsgrad, kom närmare kärnvapenkapacitet, och USA-sanktionerna och detta har ju inte fällt regimen, utan tvärtom så har ju hökarna stärkts i Iran. Så att man kan säga att även om hökarna i Israel och Iran är som natt och dag, så har de stärkt varandra.
Tack så mycket, Bitte Hammargren, journalist och Mellanöstern-expert vid Utrikespolitiska institutet i Sverige.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Thomas Selén, och fortsätt gärna lyssna på oss i framtiden också.